Maria Stark, välkommen till programmet.
Tack ska du ha.
Vi har inte riktigt enat om vad du ska ha för titel.
Nej.
Kommunikationsstrateg.
Ja.
Eller kampanjstrateg.
Ja, jag tänker väl att kommunikationsstrateg är väl mer övergripande, om man säger. Det ingår ju att ha ett kampanjtänk, liksom, PR-tänk, liksom något visuellt tänk, sådär. Så jag tänker väl så här att kommunikation omfattar liksom allt ju.
Ja, det gör det ju.
Ja.
Jo, men absolut.
Nej, men jag ska bara säga att jag gick ifrån, jag har kallat mig för digital strateg ganska länge.
Mm.
För att det är de rollerna jag har haft i de organisationer jag har varit i. Men det, alltså det förpliktar ju, kallas sig för digital strateg.
Hur då?
Än ska jag ha bra koll på allt som händer. Sådär. Men så fick jag ett ganska gott råd någon gång förra året. Och det var så här att för att sätta ihop ditt bästa team så ska du anställa folk som är smartare än du. Eller jobba med folk som är smartare än du. Få in folk som är smartare än du i ditt team. Och då är jag så här, ja. Det är det jag ska göra. Då slipper jag hålla på och vara bäst på det digitala. Så ja, det är där jag landat. Ja.
Har du följt det rådet då?
Ja, det har jag. Det har jag verkligen. Och det är det som jag... När jag och mina kollegor och vänner inom FI, alltså Feministiskt initiativ, när vi pratar om vad det var som jag bidrog mest med under valrörelsen. Förutom att jag hade en roll som en digital strateg i början och drog igång det arbetet. Så vill jag ändå säga att jag var bäst på att liksom sätta ihop team. Och hitta rätt kompetenser vid rätt tidpunkt. Och liksom få ihop en...
Att du kan se folks förmåga.
Ja, men precis. Och liksom, det var någonting, jag är svårt att sätta finger på, men det var någonting, du vet, så här, rätt timing. Det här var ju ett ideellt arbete som vi alla gjorde. Då kan en inte liksom... pengar finns ju inte som incitament då, så att säga. Utan då gäller det att motivera på andra sätt. Och det tycker jag att jag lyckades med väldigt bra. Om man tittar på kommunikationsavdelningen på FI så står jag för ungefär 80% av rekryteringen där. Och då är vi ungefär 40 pers.
Mm.
Vad skulle jag säga?
Men hur, då blir jag nyfiken. Hur motiverar man folk som inte får pröjs?
Ja, precis.
I min värld är det ju omöjligt.
Ja, och det där är någonting intressant. För det där vill jag bära med mig in i min nya roll. Liksom, där det finns pengar som incitament. Men i vilket fall, det går inte att sticka under stolen med att det fanns ett stort incitament med att vara med i en valkampanj. Jag menar, alltså, det är ju den största kampanjen som finns i ett land. Eller då, ja, i en nation blir det i det här fallet. Liksom, och det är ju så mycket mediebevakning och ja, men nästan alla medborgare är ju intresserade så där av, alltså alla som kan rösta är på något sätt intresserade av vad som sägs i valkampanjerna. Och sen så är det en annan viktig komponent och det är ju att vi pratar ju om saker som liksom handlar lite om liv och död. Alltså vi pratar ju om sexism, rasism och liksom alla diskrimineringsgrunder. Transfobi, homofobi, funkfobi. Och det här är ju människor som kämpar för sina rättigheter i det här fallen har ju ett jäkla driv. För dem och för mig så handlar det om ju att få vara den jag är så här och leva ut som människa och liksom leva i min fulla potential liksom i det här livet. Och det är ju en otrolig drivkraft såklart. Både på gott och ont. För att det är också jäkligt tufft att liksom put yourself out there, om man säger.
Det blir väldigt privat.
Blotta sig. Privat, väldigt privat liksom. Men i de här kampanjerna, dels att få maxa sin kreativitet genom att vara aktivist, och kämpa för någonting som handlar om ens kött och blod liksom. Det var ju så otrolig kraft helt enkelt.
Men på vilket sätt blev det privat för dig?
Privat för mig ja, men så här, det började jag jobbade på en biståndsorganisation som hade samarbeten med många länder i det man kallar för syd, som låter lite konstigt, men och vi blev engagerade i det här våldtäkterna i Indien på bussen, som det fortfarande pratas om.
Precis, det var väl för 2 år sedan?
Det var för 2 år sedan, vintern för 2 år sedan.
En kort återspegling bara för de som inte känner till det.
Jo, det var ju ett gäng som brutalt våldtog en kvinna, en ung kvinna på en buss i Indien. Jag tror att det var Delhi, fast det kanske inte var, men i alla fall. Och hon avled efter skadorna.
Som en följd av de skador som åsamkades henne.
Precis. Ja. Och det här mobiliserade jättemånga i Indien. Och det kontoret som då vår organisation hade i Indien mobiliserade stort också. I samband med det här så skedde det en utomhusvåldtäkt i Sundbyberg. Som också fick stor medial uppmärksamhet. Och då var det liksom, då var det som att så här, kvinnorörelsen i Sverige bara, nej men nu får det vara nog så här. När man ser, liksom, det är ju det, liksom, det patriarkala våldets yttersta, liksom, att våldföra sig på en annan människa så här. Och när det händer här, det händer där, det händer liksom överallt. Hur som helst, lång historia kort, så ordnade då vi en större demonstration för att uppmärksamma de här våldtäkterna. Och säga att det är nog nu helt enkelt. Och då sjönk någonting in i mig som sa liksom att nej, jag måste jobba. Jag kan inte längre jobba med kränkningar som sker utanför Sverige. Utan nu vill jag, för att jag jobbar ju liksom i flera år på Amnesty och nu på ActionAid. Så jag känner, nej, nu vill jag jobba här i Sverige och ta itu med det problem vi har här, vilket är en hel del liksom. Och det där liksom växte väl i mig och jag hade väl röstat på FI än, så länge man har kunnat rösta på FI. Och kände att men ett supervalår hägrar, det här var våren 2013. Du vet, går in på hemsidan, blir medlem och så bara, men så här kan det inte se ut.
Gud, vilken ful hemsida.
Och så, nej, alltså, och läser på, nej, de har ju inte några anställda och inga pengar. Hur, alltså, du vet, jag säger så här, men vänta nu, vi ska ju liksom, vi ska ju vinna valet 2014 och så här, nej. Och de där två sakerna blev så här, okej, här finns en plattform där jag kan få jobba liksom med feminism och antirasism. Och det är liksom det nu det gäller. Så här. Och om jag ska få något gjort så måste jag börja nu. Så jag skickade ett mejl till... det första jag gjorde var att jag och min partner gjorde en budget. Okej, hur skulle det se ut i vår hushållsekonomi ifall vi bara levde på hans lön?
Mm.
Och liksom, ja, det såg okej ut. Vi skulle liksom klara det så här i 2 år ungefär. Och vi hade sparat lite pengar så här. Vi hade tänkt att börja, och vi hade börjat så här boendespara så att det fanns lite pengar. Ja, så han var så här, men vi kommer få det sjukt knapert och det kommer inte gå, men vi gör det ändå, sa han. Och bara, yes, gör det. Så det var så här ett gemensamt beslut.
Det är oftast det som krävs.
Ja, absolut. Absolut. Nej, men han har ju varit med på hela resan såklart. Mm. Så jag skickade mejl till styrelsen och frågade, kan jag få börja jobba för FI heltid som en del av ert kansli? Sådär. Så man kan säga att jag var den första personen som liksom förkroppsligade något kansli för Feministiskt initiativ.
Och du skrev i mejlet att lön is not an issue.
Nej, liksom. Precis. Det finns ju inte liksom. Och sagt och gjort, de blev ju såklart hur glada som helst och jag fick jättebra kontakt med deras kommunikationsansvarig.
Vem var det då?
Amanda Mogensen heter hon. Ja.
Ja, ja, men det känner vet jag till. Ja, yes. Vet jag.
Så hon och jag blev ju en parhäst där och hon jobbar ju jättenära Gudrun och vi, hon hade börjat knåpa på en kommunikationsstrategi och en valkampanj liksom, eller en strategi för en kampanj i alla fall. Så jag sa upp mig.
Vad jobbade du innan då?
ActionAid.
Ja, också här på Söder.
Ja, precis. Mm. Och där var jag digital ansvarig. Och så började liksom resan där sommaren 2013.
Och det var ju för inte alls länge sedan som du vann Stora kommunikatörspriset 2015. Minns du hur motiveringen löd?
Ja, men gud. Kanske. Nej, men det bottnade väl i någonting att, att vi inte hade några resurser helt enkelt. Och hur vi kunde vinna valet i sociala medier, nu gör jag situationstecken, med de knappa resurser vi hade.
Jag skulle skriva en rapport om de olika politiska partiernas medieresurser och medieköp. Och då fick jag ju ut siffror från SIFO.
Ja.
Vad rörde det sig om för FI 2014? Ja.
Medieköp, vi köpte ju ingen media.
Nej. Jag tror det var ju noll.
Ja. Vi sponsrade inte ens inlägg så att säga på Facebook.
Och ändå var ni ju överallt alltså.
Ja, men och det är spännande hur, alltså väldigt tidigt så sa vi ju i vår strategi att det är sociala medier vi ska vara på. Så. Och det var ju dels för att det är gratis, så det var det vi hade att tillgå. Och att vi har en stor bit av målgruppen där. Vi kunde ju lära oss från tidigare val att det var unga kvinnor som röstade på FI. Sådär. Och sen så skulle vi ju faktiskt ha en politisk kampanj. Och det finns inget bättre ställe att mobilisera på än i sociala medier helt enkelt.
Men hur anpassar man sina budskap då? Eller sin budskapsformulering kanske jag ska säga. För att det ska kunna implementeras i just en sociala mediekampanj.
Ja, alltså vi är ju, vi tycker ju ganska starkt så här att på sociala medier så måste den vara en ganska skön person. Vi brukar säga så här, men på sociala medier så flyter vi ovanpå, vi har kul. Tänk dig att du är på ett mingelparty, liksom. Du är en trevlig person, liksom. Jag vill prata med dig. Och ibland så kan du ju faktiskt höja rösten och säga vad du verkligen tycker. Sådär. Men det ska vara lite bubbligt, mullrigt. Sådär. Men du kan ju också sticka ut. Sådär. Så det är så vi tänker när vi gör kommunikation för sociala medier. Och sen när vi har gjort valkampanjer och aktioner på stan, ja men då är ju det anpassade för att vara, ja men det här kommer få bra spridning liksom. Så vi måste ändå säga att det görs en politisk analys, absolut, liksom, var ska vi lägga oss någonstans. Men att outputen liksom ska framförallt passa i sociala medier.
Men under valrörelsen då, hur många var det som exekuterade de här inläggen?
Jag kan säga att en av våra framgångsfaktorer i vår analys var ju att vi drog igång kampanjen väldigt tidigt. En brukar ju prata om det här, alltså en brukar ju säga att en valkampanj drar igång 6 veckor innan ungefär, för att det är ungefär så länge en politiker pallar att kampanja sådär. Men vi drog igång liksom ett år innan. Med en medlemskampanj, vilket är helt hål i huvudet ett valår liksom, att värva medlemmar. Men det var en del av strategin, alltså att visa att vi är många. Liksom. Och det var vi tvungna att visa för att genom att så här, värva medlemmar. Men varför skulle vi vara många så här? Och varför skulle vi vara många på Facebook och Twitter och så här? Jo, men vi ett stort mål var ju att komma ur mediaskugga. Så en strategi att komma ur mediaskuggan var att vara stora någon annanstans.
Mm.
Och till slut så
och göra sig oberoende.
Och göra sig precis. Ja. Och vi ville ju så här att medierna skulle se oss, liksom, vad som pågick. Och till slut, efter att ha hållit på i kanske 3 månader, så kom det en artikel i tidningen Fokus. Där de hade mätt engagemanget i sociala medier hos de olika partierna. Och då hade inte vi flest, vi var inte störst på Facebook, men vi hade absolut högst engagemang. Alltså det var en jättestapel och liksom stod dubbelt så stor än Socialdemokraterna som var näst störst liksom. Och då började så här, jaha.
Mm.
För att vi ville ju, alltså vi vet att det påverkar vad opinionsinstituten frågar när de ringer och frågar liksom. För att om en säger att den ska rösta på FI så måste den säga det, alltså man får inte det alternativet. Så där kom ju då underdog. Underdog. Men det var inte det du frågade. Du frågade hur många vi var. Så, ungefär fram till 8 mars 2014 så var jag själv. Och sen så blev jag, ja men, då hade vi ju fått, från att vara 1000 medlemmar när jag började, då var vi liksom 6000, snart 8000 medlemmar.
På ett år? Eller?
Nej, på ett halvår.
På ett halvår?
Ja. Och du förstår att kommunikationen inåt ökar ju då enormt mycket. Och bevakning och sådär. Och då kom min härliga kompanjon Frida Ferlin in. Som jag rekryterade som pressekreterare egentligen. Men som jag sen sa, nej men nu får du ta över sociala medier. Så hon brukar kalla det för att hon organiserar.
Okay.
Så tillsammans så drog vi ihop ett gäng som hade, hon schemalade massa människor på olika plattformar och satte en ton till alla liksom. Så hon tog ett stort ledarskap i att se till så att allting rullade på i väldigt hög fart. Så totalt så har vi varit ett 40-tal personer. Och det har, så här,
som har kommunicerat ut.
Ja, visst. Så vi har en Twittergrupp. Vi har en Instagramgrupp liksom. Vi har en sociala mediegrupp kallar vi det. Det är ju så här för att vi är så här Facebook First-partiet. Och inom den gruppen så finns det som bara jagar troll. Det finns det som bara svarar på politiska frågor. Och det finns det som gör inläggen liksom. Och sen så finns det en liten kampanjgrupp också ifall vi behöver rulla ut någonting lite större.
Varför är ni en Facebook First-grupp?
Ja, alltså vi kallar ju, för vårt kontor är på Facebook. Och där har vi alla arbetsytor. Så när jag säger att vi har en Twitter-grupp, då menar jag att det finns en grupp på Facebook för vi som jobbar för FI på FI Twitter.
Mm-hmm.
Ja,
ja okej. Okay. Ja. Nu börjar det
ja, så vårt landa. Kontor är där.
Jag förstår.
Och den gruppen som har hand om Facebook heter bara sociala medier.
Har samma abstraktionsförmåga som en 3-åring ungefär. Liksom. Om du säger att det finns något bakom kylskåpsdörren så förstår jag inte vad du menar.
Jag kanske förklarar lite mer.
Men,
ja,
okay.
Så jättemånga.
Men styrde ni också väldigt mycket då? Att så här, du är, om du sker, eller din kollega då, schemal av ett 40-tal personer.
Mm.
Och kunde de säga till... Ja, ja, Kerstin, nu ska du skriva på det här sättet. Mm. Liksom.
Ja, precis. Det där sättet, det hade vi förberett med att göra en handbok, så att säga. Och en ganska omfattande sådan, så, där vi pratar om ton väldigt mycket. Lite det jag beskrev innan, vad vi vill vara för person. På
mingel.
Ja, precis.
Mm.
Till exempel, och det var alltid det som alla kunde förhålla sig till och det har funkat väldigt bra så där. Det har varit väldigt sällan som vi har fått vad ska man säga, ge feedback som inte som är jobbig så där, utan det
flyter på.
Flyter på väldigt bra. Vi har också försökt ses en gång i halvåret i alla fall för att få ett ansikte på alla, för att, så var det ju inte. Alltså, eftersom vi hade inget kontor och ja, innan valet så hade vi inte så många medlemsgrupper heller, så det som ville jobba med valkampanjen, ja, det var ju sällan man hade sett dem liksom. Ja, en del hade vi, alltså när vi så här rekryterade partivänner och så där. Ja.
Och hur ser jobbet ut nu då? Med just FI?
Ja, med FI.
Ligger det i träda nu lite grann att man man laddar batterierna inför nästa omgång, eller?
Ja, det som är nu är att vi slutade ju på 22 000 nya medlemmar. Så, och är ju då det snabbast växande partiet. Så nu går ju vi in i så kallad liksom, ja, mellanvalsperiod. Där vi liksom bygger kapacitet. Liksom, och det finns ju jättemånga nya medlemsgrupper över hela landet. Vi blir ofta kritiserade för att vi är ett storstadsparti. Och det har varit väldigt koncentrerat kring storstäderna, det är sant. Men när man tittar på valresultatet så finns vi överallt. Och det dyker upp nya medlemsgrupper. Så det handlar om att liksom stärka dem i deras politiska arbete. Vi vill att de ska ställa upp till kommunval nästa gång. Liksom. Vi i kommunikationsgruppen kommer ge oss ut under hösten på någon slags turné. Gudrun har varit på en eftervalsturné och sen så kommer nog vi åka runt på en turné också för att stötta upp alla deras kommunikationsarbete. Nu i juni ska vi åka till Norge för att FI i Bergen och Oslo har startat upp precis. Och då stöttar vi dem också. Så det finns ett arbete utanför Sverige också som är väldigt spännande.
Är det exilsvenskar eller är det norrmän?
Det är norrmän, ja precis. Så det är det vi gör, och men det tuffar på ändå. Vi har en avdelning och som vi som Frida då fortfarande leder, fast vi tittar inåt väldigt mycket. Alltså så här, vi vill ju behålla alla de här medlemmarna.
Så det är mer intern kommunikation nu.
Ja. Och annars brukar vi faktiskt prata om att vi så här, vi pratar ju bara med de som redan är feminister. Vi fokuserar inte på att så att säga övertyga någon så. Utan när vi tittar på den vi kommunicerar med så har den personen, är personen nyfiken så där. Eller har gjort en feministisk analys redan, och vi utgår ifrån att det vi att vi är normen, så att säga. Att det är självklart det vi pratar om.
Och att mottagen av information har en positiv inställning.
Ja, precis. Mm. Sådär. Så vi står aldrig i någon så här försvarsposition eller i en offensiv position heller. Liksom. Utan det är så här, du är redan med. Sådär. Mm. Så tänker vi när vi kommunicerar.
Er fest fortsätter och så får man ta hissen upp om man vill. Liksom.
Ja. Ja. Precis, det är inte för sent liksom. Vi stänger aldrig.
Ja, det är bra. Nu har du varit med och startat ett nytt bolag i år.
Precis.
Vad är er inriktning?
Vår inriktning, svårt att säga, det är väl inte så bra. Nej, men alltså, vi kallas för Madder. Alltså jag kom i kontakt med ordet Madder första gången när jag var på FIs gamla hemsida där man kunde bli medlem, och så kan man välja sina nivåer på hur mycket man vill betala medlemskap. Mm. Och då kunde man betala lilla systernivå, stora systernivå eller maddernivå. Alltså här, madder. Jaha. Alltså det är någonting annat än mamma, eller alltså det känns som att det var så här, det här är någonting beyond motherhood liksom. Mm. Och
du stavade så då också?
M-A-D-D-E-R. Precis. Och min styrpa bara, men det är väl inget konstigt. Det är som fadder, fast liksom.
Ja, just det.
Fast med, ja, så att säga, feminin ändring då. Och det är väl lite det som vi vill vara. Vi vill vara dels liksom det ledarskapet som en förälder har, men också liksom fadderskapet med att ta hand om och att en är snäll, så att säga. Och det var väl någonting i så här, våra erfarenheter som vi bar med oss från FI-kampanjen och där vi har jobbat tidigare, att det finns ett behov på byråer att stärka sin liksom, kunskap om mänskliga rättigheter. Så. Och det är det vi brukar kalla för PK-kommunikation.
Ja, jag skulle komma till det.
Ja.
Vad det innebär för dig.
Nej, men precis.
PK-kommunikation.
Ja, men det innebär ju helt enkelt att när den gör, eller det bottnar i att vi tycker att alla som gör kommunikation och reklam har ju ett jättestort ansvar i liksom vilka bilder som en använder och vilka ord som används. Att det inte att alla företag och organisationer ska vara liksom inkluderande och så här visa hur hela Sverige ser ut och hur och liksom adressera fler målgrupper än det som brukar kallas för normen. Och det är också ett normkritiskt tänk, helt enkelt. Och
ja, det låter lite grann som de här artikelförfattarna i Harvard Business Review, som skrev den här, en ganska känd artikel från flera år sedan, om CSR. Mm. Att vikten av att samhällsansvar i ett företag ska genomsyra hela verksamheten.
Ja,
alltså att om du har en speditionsföretag så ska ni också tänka på hur föraren tar ett samhällsansvar, hur inköpet av bilar är ett samhällsansvar och att man inte då avsätter 1,2 miljoner till ett liksom, litet biståndsprojekt.
Nej, men precis. Nej, det måste
och
vara
att det blir liksom ett alibi för att kunna få fortsätta.
Exakt, nej, det är såklart måste vara genomsyrat och när det kommer till när liksom en kommunikationsavdelning ska köpa reklam eller någonting, då är det ganska långt ut. Alltså, de kan ju göra kommunikation som inte alls speglar hur företaget ser ut inåt, så att säga. Men det vi vill, alltså det kunder som vi har fått är ju det som vill vara nämen, trygga med att vi kan göra kommunikation som talar till liksom till fler grupper än liksom normen, så att säga. Och det, vi är så himla glada, för vi har inte behövt lyfta ett finger för att dra in jobb, utan de har kommit till oss, vilket är fantastiskt. Och hittills har det varit kunder inom filmbranschen, organisationsvärlden, institutioner. Vi jobbar med Konsthögskolan, RFSL, ungdom. Och vi jobbar med fria tidningar, alltså ett medieföretag så där. Och någonstans, de har ju liksom någonstans i sin affärsverksamhet eller liksom i sina mål en önskan om att nå en bredd så där.
Och om man går in på din Twitter-feed så är ju den fylld av retweets från SVT:s projekt Edit.
Ja, just det.
Är det också en uppdrag ni har?
Ja, precis. Nej, men Edit är ju SVT:s nya.
Ja, det är Edit man säger, inte Edit.
Nej, Edit, precis.
Edit, ja.
Pyttelite problem.
nej, men var man kommer ifrån. Jag, ja, men Edit, jag har ju släktingar som heter Edit. Ja. Det är säkert bara
ja, visst. Ja, men jag har hört båda. Nej, men Edit i form av redigera, helt enkelt.
Mm, just det.
De vill ju plocka in, de vill ju hitta människor som kan göra framtidens tv. Både framför och bakom kamerorna. Så i höst så kommer, nu finns det en webb där de har samlat superintressanta röster sådär, som skriver om sin vardag. Och de skriver också om tv-program på SVT. De vill nå unga vuxna mellan 18 och 30 år. En grupp som ganska många har svårt att nå, i alla fall via tv.
Och jag som är 30 är väldigt tacksam över att jag fortfarande får ingå i den där gruppen. Ung vuxen, jag bara,
yes! Yes, precis!
Boom!
Ja.
Ja. Ja, men okej. Okay. Ja, det är det som är tanken.
Ja, och vi har ett uppdrag där att göra en strategi för sociala medier och vara sociala medieredaktörer. Nu i början. Mm. För att den målgruppen finns ju på sociala medier helt enkelt. Så. Men det här är bara början. Alltså den här lanseringen av den här plattformen var ju som en smyglansering så att säga. Till hösten så kommer det bli broadcast, vilket är superspännande tycker jag.
Det är därför de har fimpat SVT Flow nu för att kunna frilägga.
Jag vet inte, jag har ingen aning om sådana saker.
Nej.
Men det jag fick höra var att det var en helt annan målgrupp som den riktade sig till.
Äldre vuxna.
Ja.
Som precis. Alltså är långt över 30.
Långt över 30.
Ja. Ja. Nej, men sista frågan. Ja. Vad är viktigast, tycker du, när man ska starta egen låda? Vad är viktigast liksom att ta med sig i form av kanske ett praktiskt verktyg i arbetssätt eller en inställning? Eller vad skulle du säga?
Nej, alltså för oss så krävdes det väldigt mycket mod och vi hade ett jättestarkt självförtroende så att säga från det vi hade gjort det senaste året. Så det var ju ganska lätt. Samt att vi hade ju jobbat gratis ganska länge. Och då tänkte vi, det kan vi fortsätta göra ett tag till. Men så blev det inte, för vi plockade ut lön.
Redan efter 3 månader.
Ja.
Mm. Ja, det är inte illa pinkat.
Nej, alltså inte så här wow, typ, och alltså så här. Men ändå, gå absolut inte back i alla fall, vilket är superhärligt. Och det är urhärligt att Fridas mamma är redovisningsekonom.
Du ser, det är ju den där listan. Man ska ju känna en redovisningskonsult och en advokat. Och,
precis. Vi har, precis.
En skuldindrivare kanske.
Ja, precis. Det är nästa steg. Nu har vi skickat in ansökningen till Fredbildad AB.
Jaha, ni är inte AB än? Alltså.
Nej, vi har bara kört liksom EF och sen har vi haft Madder som. Så att det var, så
som projektgrupp.
Ja, men jag tror att skrapa upp de där 50 000 först. Och så.
Vad kul.
Jättekul.
Gratulerar.
Tack.
Det känns liksom när man startar ett AB. Ah. Jag hade ju EF i 6 år ungefär. Och sen så startade jag aktiebolag i november. Det är något speciellt.
Det är
alltså.
Något, ja. Eller hur?
Då när man ringer till, du vet, Skatteverket eller någonting. Ja, hej, det är Max Landegård, jag kommer från aktiebolaget.
Ja, produktion. Direktör.
Ja, direktör om jag får be. Precis, man blir en olidlig familjemedlem, men man är ju ändå direktör.
Ja, men det var så kul, så la vi ut det där när vi var på banken på Instagram. Så, nu kör vi AB här. Mm. Och då var det några som bara, vad kostar en aktie? Vad skickar jag pengar? oj.
Ja, just
nej.
Det.
Jag bara, sluta, jag blir helt nervös. Så här, vad menar ni? Vill ni köpa in er? Nej, det får ni inte.
Så nästa gång vi ses, då kommer det vara liksom i samband med årsstämman.
Ja, men alltså, mitt första jobb var liksom direkt efter gymnasiet på ett IT-företag som skulle börsnoteras. Och det här var ju under så här, IT-bubblan så här. 99. Så jag har varit med om så här börsnoteringar och allting, även en förberedelse börsnotering på Nasdaq. Så att jag kan ju typ, jag kan ju lingot, vi skulle inte börsnotera oss, men jag vet ju vad det innebär att hålla på och skicka information till aktieägare och hitan och ditan. Men det är rätt intressant när jag börjar tänka på kapital, liksom att säga, nu skulle vi ju kunna ta in kapital, ju, eller? Alltså så här, de tankarna har inte varit igång i mig på väldigt många år. Och,
det är kul att tänka lite på företagsekonomi faktiskt.
Ja.
Och att ni, jag menar, framförallt de immateriella tillgångarna som ni har nu.
Precis.
Med den kompetensen. Så att, kan du göra en exit sen om 5 år så åker du och partnern ner till Maldiverna på obestämd framtid.
Precis.
Ja. Hur ser veckan ut nu då? Nu är det måndag.
Idag så lanserar vi en kampanj för kampanjen PK, det finaste vi har. Vilket passar det bra i när vi pratar om PK. Och det är 2 stycken formgivare som har startat den kampanjen för att hylla och ta tillbaka begreppet PK. Så nu så grävde jag fram debattartikeln på ETC som vi har placerat där. Och så har vi lagt upp en kampanjfilm nu klockan 8. Och så ska vi dela lite bilder och hoppas på att några journalister ringer. Sen ska jag ha uppstartsmöte kring en kampanj för Älvsö ungdom som riktar sig för att stärka hälsan hos unga män som har sex mot ersättning. Och sen så ska vi dra igång kommunikation kring vårutställningen över Konsthögskolan.
Högt och lågt.
Ja,
verkligen.
Verkligen. Ja. Underbara uppdragsgivare. Jag är så tacksam.
Maria Stark, stort tack för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.